Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Vad är det med intervjupod? Jo, det goda samtalet, konversationen, och det här är en kärlek från min sida som aldrig tar slut. Det i kombination av inspiration från journalisten Jan Gradvall som har haft sommarvikarier för sina krönikor i många år gjorde att jag just i år bjöd in 4 gästprogramledare av i sidan av de vanliga avsnitten. För jag vill höra nya röster. Och de jag valt är verkligen röster värda att upptäcka och lyssna på. Så du ska i tur och ordning få höra Ella Fali, Fredrik Apollo Asplund, Jasmine Nilsson och Lotta Smideborn. Och en av de här fyra skrev boken Vem har sagt något om kärlek, och den skakade mig verkligen. Så jag är otroligt stolt att få presentera Värvets första sommarvikarie. Här är Ella Fali i ett samtal med Jenny Kay som är språkfrämjare, programledare med mera. Idag kommer du att bli klokare kring romsk kultur, det vågar jag lova. Utan vidare spisning, över till Elaf.
Z-ordet, det är ju ett själsord. Sverige har ju liksom gjort mycket övergrepp på romer som man inte heller pratar om. De tvångssteriliseringar och sen har det varit lagar som har varit mot romer där man kunde få döda dem.
Sommaren 2022 blev ett mord på en mamma väldigt uppmärksammat i Sverige. Uppståndelsen handlade bland annat om att hennes egna söner misstänks för att ha begått mordet. Mamman och sönerna har romsk bakgrund och det sägs att det ska ha spelat roll. Idag ska vi prata om det. Hur kunde det bli så här? Var det ett undantagsfall? Eller kan vi förvänta oss fler liknande mord i framtiden? Men vi ska också prata om en hel del annat. Vad vet vi egentligen om romer och romsk kultur? I Sverige är det en av fem erkända nationella minoriteter. För att lära oss mer har jag idag med mig en gäst som själv är rom och ser på kulturen och det inträffade med både svenska och romska ögon. Vi lärde känna varandra 2018 när vi båda jobbade på SVT Nyheter. Välkommen hit, Jenny Kay. Och för att sitta kort om dig, Jenny. Du är mamma med två barn och har bland annat jobbat som programledare på radio och tv. Både på SVT Nyheter och på SVT Minoritet där du hade ett program som heter Jenny möter. Nu jobbar du på en myndighet med inriktning på nationella språk och ditt fokus är det romska språket. Jag ska också säga att du är här idag som dig själv och inte representant för någon myndighet eller organisation.
Det stämmer.
Och för lyssnaren som undrar vem jag är och tycker att Kristoffer Triumf låter lite annorlunda idag, så kan jag säga att mitt namn är Elaf Ali. Jag är journalist, författare, föreläsare och redaktör med mera. Jag syns i underhållningsprogrammet EFS, Invandrare för svenskar. Och våren 2021 så släppte jag min debutbok Vem har sagt något om kärlek, som handlar om min uppväxt och frigörelse från hedersförtryck. Kvinnans frihet är centralt i mitt liv och kommer alltid vara något som jag kommer upplysa om och kämpa för. Så fokus idag kommer ligga på kvinnan i ett romskt samhälle och hur det ser ut för dem i Sverige, gamla som unga. Vi är nog många som besitter många fördomar, men inte lika mycket kunskap när det kommer till romer. Så Jenny, jag tänker att vi sätter igång. Det finns cirka 20 miljoner romer i världen och romerna kom redan på 1500-talet i Sverige. Och ni är ju inte en enda stor homogen grupp. Hur många olika romska grupper finns det och vad skiljer dem åt?
Ja, det är en stor fråga. Men, precis. I Sverige så har vi väldigt många olika romska grupper. Och om jag ska svara rakt på frågan så är det så här, det finns romer från, många romer från Balkan, det är många romer från alltså Europa i Sverige och finska romer finns här. Vi har en grupp som heter resande romer. Jag själv identifierar mig som svensk rom. Alltså det är så blandat med romer i Sverige.
Men vad skiljer de åt?
Vad de skiljer sig åt, det är ju så här, det du var inne på, det är att vi har väldigt mycket olikheter kring språket. Romska språket är ju något som är, så det är det generella språket och vi har en gemensam grund i det. Men det skiljer sig i dialekter. Och mycket är ju var man bor någonstans i världen. Romer finns ju över hela världen och i Sverige så finns det många dialekter och många dialekter liksom liknar varandra, men det finns också dialekter där man inte ens förstår så mycket av varandra. Och det gör ju också att man inte har så mycket med varandra att göra, de olika grupperna. utan ja, man lever och umgås med dem som man oftast liksom har en liknande dialekt med.
Just det. Och du sa att du är svensk rom.
Ja.
Vad kan du berätta om den gruppen och är den störst i Sverige?
Jag vågar inte säga att den är störst. Det är så, man vet inte vilken som är störst, men det man vet att forskningen säger att romer har ju funnits i Sverige sedan 1500-talet och vi tror att det är den resande gruppen. Och sen då så har jag förstått att liksom min grupp, svenska romer som pratar dialekten Gelderash, kom hit runt 1700-1800-talet. Så vi har varit här i många, många år, flera hundra år. Det är också därför vi är en nationell minoritet. Det är därför vi har den statusen, för att vi har varit i landet och är en del av Sveriges historia så länge. Och det är det jag vet om. Och så har vi varit här och liksom levt i landet. Vi har rört oss runt omkring i landet från norr till söder.
Och du är uppväxt här i Stockholm?
Ja, jag är född och uppväxt i Stockholm och bor i Stockholm.
Och dina föräldrar också?
Ja. Mm. Och liksom, min farfar är född här, farmor. Alltså alla mina förföräldrar är födda i Sverige. Mm. Och deras föräldrar också, tror jag.
Mm. Och har ni växt upp och pratat svenska i hemmet eller er romska dialekt?
Vi har pratat båda. Det har ju blivit så att jag tror mina föräldrar pratade, eller kanske min mamma pratade mer romska som barn. Och vi har pratat båda språken. Så jag kan ju språket och jag kan romani shib, som man säger generellt då, om språket, flytande. Och svenska, för att jag är svensk också.
Ja, och du sa innan att man umgås mest inom sin egna romska grupp. Alltså är de så få så att du typ känner alla romar eller känner till alla romar inom din grupp exempelvis?
Ja, så är det. Alltså ja, inom gruppen så tror jag att man har en kännedom om varandra.
Mm.
Det är mycket, kulturen handlar det om så här, ja men det är hennes dotter, ja. Ja men det är hans son och jag kände ju hans pappa. Vi var ju, ja men vi kan vara släkt eller man kanske har arbetat med liksom samma romska yrken.
Och det gäller inte bara de som bor i samma stad som en själv, utan det kan vara liksom i Malmö, Göteborg eller andra städer att man känner till också.
Mm, ja, så är det ju.
Mm. Mm, intressant. Okej, men hur skulle du beskriva romsk kultur? Alltså så här, vad äter ni? Hur låter er musik? Vilka traditioner har ni?
Vi äter varandra. Nej, jag skämtar bara. Vad vi äter... Så vi har ju romska rätter och det är, ja, alltså det är mycket, ska jag rabbla upp vad det kan vara för någonting?
Ja, men absolut. Ja,
alltså mycket är så här, kålrätter, surkål, rödkål, goulash som vi gör på något som är med klimp. Och vi gör egen klimp till det med grönsaker och liksom en goulashgryta. Vi gör mycket spenat, soppa. Och liksom det är mycket så här redning i det. Och mycket...
Är det mycket kött? Är det vegetariskt?
Nej, det är kött. Mm. Det var ju så här att, du vet, romer blev ju bofasta först på 60-talet kanske. En bit på 70 också. Innan det levde man ju runt omkring i Sverige i byar. Och det man försökte få tag i då... Då menar jag på att man levde ju liksom mer kanske i tält eller vagnar eller på något sätt, kanske baracker och sådär. Men då ville man ju ha tag i höns. Så mycket höns här också, alltså, för det fick man från bönderna.
Är det några speciella kryddor som är utmärkande för romsk mat?
Kryddor? Nej, alltså det är ju det här att vi är ju ändå så svenska.
Mm.
Svenskar liksom, så... klart att det har uppkommit kryddor mer och mer nu, men förut var det ju mer de här örterna liksom. det är persilja och mycket smaker är ju från vad ska man säga, från antingen från köttet eller ifrån, från grönsakerna, rotsaker och så.
Jag vet att ni har en speciell fika som är typ kanelbulle och typ rå falukorv och rå gul lök och tomat.
Stämmer.
Ja. Alltså jag skulle... När äter man den här?
Nej, men så här är det. Jag vet ju att ni hade med den frågan IFS. Och jag kan ju instämma att det stämmer hos svenska romer. Så här har man, innan det fanns gatukök, alltså snabbmatställen och sånt i Sverige, så var romer har ju liksom levt lite så här på resande fot, om man säger så. Och då var det här ett superbra färdkost att ha med sig, där man faktiskt hade kanelbulle med de här ingredienserna som du nämnde på. Och idag kan man äta det. Vissa familjer kan äta det när man liksom typ dricker kaffe. Det är jättekonstigt.
Ja, men why not? Jag kan tänka mig att det är ganska gott faktiskt. Jag ville smaka det, men det var ju kött och jag äter inte kött. Men jag skulle kunna tänka mig att smaka det faktiskt med vegansk kött.
Du vet, vi hade med dig i det här SVT-programmet Jenny möter. Alltså en av de första avsnitten som vi sände. Och just för att jag träffade en släkting och... så skulle vi liksom äta någonting eller göra något som vi hade från barndomen gemensamt. Och då var det lite pinsamt för mig att säga att det var det här vi käkade. Men producenterna tyckte det där var så kul. Så vi gjorde en scen av det här. Och det jag säger är ju där att det är inte så skillnad från korv med bröd. Korven, det är liksom, ja, korv, falukorv. Och sen, korvbröd är ju sött. Tomaten är som ketchup och så liksom rostad lök på, ja, som den rå löken.
Faktiskt, ja. Faktiskt.
Nej, men det är någonting som svenska romer gör, kan äta.
Ja, men jag tänkte precis säga det, att det här du nämnt hittills, det gäller svenska romer. Det är liksom inte alla romska grupper.
Det här, ja. Men det andra, det maten jag nämnde innan, det kan vara ganska vanligt hos alla.
Det är mer generellt.
Ja. Sen är det också ifrån var man kommer ifrån. Har man med sig liksom, är man från Balkan så är det mycket influerat därifrån. Och det är olika kryddor därifrån också kanske och så där.
Hur låter jag musik då?
Min grupp, jag utgår mycket idag från min grupp, alltså som svensk rom, Keldarash rom. Det romska musiken,
heter det Keldarash rom?
Keldarash
rom. Finns den i andra ställen än i Sverige?
Finns över hela världen.
Finns över hela världen.
Alltså romer i USA och i Sydamerika, där är det mer, det vi vet är, det är mer av Keldarash-romer där.
Så det sitter folk i Sydamerika och äter kanelbulle med råa falukorv?
Nej, jag tror inte det. För det har med Sverige att göra.
Okay.
För liksom då,
så ni är ändå samma grupp med sen influerade av era länder som ni bor i?
Precis, så är det ju. Men vad var jag inne på?
Musiken.
Musiken, jo. Alltså det är ju, Keldarash-romer i Sverige har ju med sig musiken från Ryssland. Så det är mycket de tonerna med, alltså fiol kanske, och mycket dragspel, för det är liksom ett svenskt så här klassiskt instrument också. Och sen är det liksom lite av den här Django Reinhardt-jassen också, som vi fortfarande har, för det, de sägs ju att Django Reinhardt var rom, och han var ju specialist liksom på gitarr i den här jazzstilen, och det är ju också någonting som finns hos oss kvar.
Jag tycker att Melodifestivalen ska ha en romsk låt med faktiskt. Det var kul.
Ja, jag har funderat på det mycket. Inte jag själv, men ja. Det hoppas man på, att det kommer fler romer som är med i sådana sammanhang också. För om vi ska fortsätta det spåret, så har romer en enorm musikalitet. Alltså det är någonting man ärver nästan. Och jag tycker att jag skulle önska att man såg mer romer som kommer, alltså, som syns i liksom det musikaliska och liksom artisteri världen faktiskt.
Och vilka traditioner har ni? Vad firar du för liksom romska traditioner här i Sverige?
Alltså det finns ju, det är så här, jag identifierar mig mycket som svensk och som rom. Alltså de romska traditionerna, det är ju mycket, alltså det är bröllop. Det vi firar är ju liksom de kristna högtiderna som man firar i Sverige. Men något som kanske skiljer sig liksom, som är mer mot det romska, det är mer så här bröllop.
Att de alltså, ser annorlunda ut än de svenska bröllopen.
Ja, precis. Och det är liksom kanske lite mer oftare bröllop och så. Vad kan det vara mer? Vad firar vi mer? Vad gör vi mer? Ja, men alltså, många svenska romer, man liksom tillhör liksom pingströrelsen, pingstkyrkan, man går till kyrkan. Jag ser det som en, som det är en del av kulturen, mm, om man säger så.
Vi kanske ska säga det, för att när vi pratade innan om romska grupperna så är ju de allra flesta kristna, stämmer det?
Så om vi pratar igenom Sverige så är många kristna, romer kristna i Sverige, absolut. Men det är många romer som kommer från Balkan, där vet jag många som är muslimer.
Och de som är kristna tillhör nästan uteslutande pingstförsamlingen?
Många, ja. Och vad ska jag berätta mer för traditioner? Alltså, det är mycket det här att umgås med familjen. Det är liksom viktigt att ta hand om sina äldre, hälsa, alltså man liksom gå och ta hand om de äldre, är med de äldre och liksom umgås och så. Umgås med familjen skulle jag säga är en tradition nästan.
Mm.
Så, men sen sådana här mer specifika saker vi gör, det är liksom, vi svenskar då gör det man gör i Sverige.
Ni äter svensk liksom traditions mat på påsk och
på
jul
midsommarafton. Ja. Och det här märkte jag liksom, ju äldre jag blev, hur jag insåg också. Så där. Så jag levde ju också ett liv där jag inte umgick så mycket med liksom, i det romska. Och då insåg jag så här, ja, men hur svensk jag verkligen var. För när vi har eller firar påsk, jul eller vad det är, midsommar, så är det liksom det romsk mat och det svensk mat med köttbullar, lax och liksom julskinkan och så. Så vi, det är mycket liksom dubbelt i allt vi gör. Och liksom älskar att lyssna på dansbandsmusik. Liksom svenska romer och dansband, det är jättevanligt.
Hur är ett romskt bröllop då?
Ett romskt bröllop handlar ju om att först och främst börjar man ju med att liksom en killes familj måste gå och, vad säger man, begära hand till den här flickan då. Och det kan man göra på olika sätt. Antingen kan man göra en lite större festlighet eller att man går liksom lite mer personligt hem till de här föräldrarna. Så den egentliga traditionen är ju att man tar med sig en lite mat och har med sig faktiskt en det ska vara en dyrare liksom whiskyflaska. Mm. Och runt den flaskan så trär man ett halsband som förhoppningsvis då flickan ska få. Och det är liksom den som man ställer på bordet som en symbol att det här är liksom det här dyrgripen, om man säger så. Och förlovningsfesten är ju då så här att ja, man är där liksom. Det är familjer och släkt. Och samtidigt då så ska ju flickan då få säga ja eller nej. Mm. Och blir det ja, då blir det ännu mer festlighet och de här, det här paret blir förlovad och får liksom då planera sitt bröllop och ja, om man säger så här, få umgås faktiskt mer fritt.
Just
för det är ju det vi har, att vi
man får inte dejta så mycket innan förlovningen.
Man får inte dejta, precis, vilket nej, är lite intressant. Och sen när det blir bröllop, då blir det ju liksom ännu större och det blir släkt från när och fjärran som kommer och det håller i 2 dagar.
Mm.
För sen dagen efter, då är det liksom för bröllopsdagen, alltså bröllopet gör ju liksom pojkens föräldrar och betalar för dagen.
Brukar det vara nära in på förlovningen?
Alltså det är så här, det är också något så här urgammalt där de säger att de inte vill ha långvariga förlovningar. Mer så här, man ska smida medan hjärnet är varmt. Lite så är det. Sen i dagens läge så kan ju det vara lite svårt kanske att bara, ja, men, få till liksom någon festlokal på så snabbt. Men ändå så lyckas de, jag vet inte. Och dagen efter så är det då flickans föräldrar som gör en fest. Och där så kan jag ju berätta att det handlar ju om att firandet av typ dagen efter, som vi säger, det är ju för att förr så, jag tror, hur ska jag säga så här, förr så var det väldigt viktigt att visa att en flicka var oskuld.
Mm.
Och det...
När du säger förr, hur länge sedan då menar du?
Alltså om jag pratar om i alla fall så här 10-20 år sedan, så var det väldigt viktigt att liksom så här, det skulle man vis, inte vis, jag kan inte säga visa upp det på något sätt, men att det ska godkännas av någon så. Idag görs den så här dagen efter fest, men jag vet inte än om man pratar nog inte om det som att så här, ja, hon var oskuld eller inte, utan...
Så vad då, som man samlas dagen efter för att killen ska bekräfta att när de hade liksom sexuellt umgänge första gången så ska han bekräfta att hon inte hade haft sex innan. Det är liksom syftet med den andra dagen.
Japp. Okay. Det här som är liksom en familjs syften vad det gäller flickor. Att de ska ju hållas, så de ska vara oskulda när man väl gifter sig den dagen. Mm. Och det handlar om att det gör ju att man skapar en kontroll över flickor. Just för att de inte, inom situationstecken gör nu, ska förstöras.
Mm. Vi kommer komma in mer på det. Mm. Lite senare. Men vad gillar du bäst med er kultur?
Det är ju det här liksom, att vi har en gemenskap. Det är viktigt för oss att umgås med syskon, med föräldrar och gärna liksom de äldre. Och det jag tycker mest om, och vilket är en av de viktigaste, är ju språket. Språket är ju vår rikedom, brukar vi säga. Och det är det som också förenar oss runt hela världen. Det är mycket jag liksom har, det som jag tycker, liksom, det, hur ska jag säga? Det är så här, det är mycket jag inte liksom har kvar i det romska. Som jag bara tänker att det är helt naturligt att vara som vem som helst i samhället. Men något som är viktigt är ju språket. Och,
du menar att det är mycket traditioner du inte praktiserar? Eller
ja,
så?
Men precis. Mm. Sen kan inte jag säga exakt så här, vad är det för någonting. Men det är absolut, det är språket. För det är så viktigt. Att, för det är också något som identifierar en. Mm. Och det är någonting som vi vill liksom ska gå i arv. Just för att barnen också ska få känna en identitet och kunna få använda sig av sitt modersmål.
Och svenskan har faktiskt lånat flera ord från romani chib, bland annat tjej, lacho och lack. Du berättade innan om den här whiskyflaskan med halsbandet runt när man ska förlova sig. Var det så när du själv förlovade dig?
Jo, nej, men alltså jag var gift med en romsk kille ett litet tag. Och då var det en sån där flaska, ja, och ett halsband på som man fick på sig. För det är det som vi gör, har som en förlovningsring. Vi har inte förlovningsring, utan flickan får eller tjejen får ett halsband. Mm. Så var det med det. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
Men du, det sägs ju att Pablo Picasso och Charlie Chaplin och Elvis Presley, att alla de hade romsk bakgrund. Mm. Vilka kända romer har vi i Sverige?
Alltså det där är ju jättesvårt och liksom lista fram. Det finns säkert många. Men problemet är att många döljer sitt romska ursprung. Just för liksom förföljelse, antiziganism som har funnits i historien. Så visst, jag känner till några som man har hört har romsk ursprung. Men jag vet inte om jag kan sitta och säga det idag.
Nej.
För de kanske inte liksom vill outa sig, och det är ganska stora namn. Mm. Men jag vet liksom många kända personer i andra länder som, ja, men du vet, så här, där det bara är så här självklart att där kan man berätta det, för att de jobbar med musik och det har varit liksom, ja, det är olika personer som gör olika saker, men och det är de jag vet är öppna med det romska ursprunget.
Mm.
Men en i Sverige som är liksom upcoming nu, det är ju Lucianos, som han heter, så här TikTok, som blev trendig på TikTok, och han är ju den här nya dansbandskungen.
Okay.
Och jag tror han är öppen med sin identitet, och jag vet inte, jag ser honom överallt på sociala medier, och han har liksom något kontrakt med Sony och sådär, Sony Music. Solen strålar som en gåta och plötsligt spricker himlen i blått.
Men varför tror du att det är så få som öppnar med sin bakgrund, alltså fortfarande idag, 2023?
Jag ska bara säga att, du vet, när jag jobbade som inom media så har det var jätteviktigt för oss att hitta förebilder och ha folk med oss i olika tv-program som medverkande och personer som kan bara berätta sin story. Och det här var ett problem för att vi hittade bra personer, intressanta personer, men de döljde sitt romska ursprung och ville inte liksom vara med. Och varför det är så här, det är ju för att man är rädd att det är så mycket förutfattade meningar. Man är rädd att förlora någonting, man är rädd att kanske förlora ett arbete. Man är rädd att, jag känner en känd kock som jag vill intervjua, och han sa sen, men Jenny, jag är precis på gång att skriva liksom ett avtal för en kockbok, och så där. Jag kan inte vara med i något så här romskt sammanhang, för att jag är, då kanske det inte blir av någonting.
Wow.
Och det här är katastrofalt hemskt hur vi har det i Sverige idag.
Men är det en berättigad rädsla, tycker du?
Hur menar du då?
Alltså att han, den här kocken då, känner att han inte kan berätta om sin romska bakgrund för att han är rädd att förlora ett bokavtal, eller att den kanske inte ska sälja så bra. Alltså, är det berättigat att han känner så?
Alltså, jag har stött på många personer som också har, så det är både och, verkligen så här att det inte har hänt så mycket när de har berättat, men också många som har stött på det här att det blev ointressant, man började liksom tappa intresset, man tycker inte liksom det fanns något intresse mer av den här personen och så vidare. Och sen var det här kommer ifrån, det är ju sånt som vi har liksom fört med oss, vi har ärvts liksom från förföräldrar, farföräldrar, och det kan också bero på varifrån man kommer. Jag kan tro att här, från min eget perspektiv, så svenska romer kan vara ganska öppna med sitt romska ursprung. Men jag vet att det är många från andra länder som typ Polen, Ryssland. De är extremt, de döljer. Just för att de har kanske närmare koppling till förintelsen.
Mm.
Och det de har med sig från sitt arv. Men man brukar ju säga, jag brukar säga så här att grupper som har gått igenom mycket utanförskap. Det har varit liksom, vi har ju varit slavar i många år i Rumänien-området, alltså för många hundra år sedan, för flera hundra år sedan, så, och allt det här förföljelsen blir någonting idag, alltså man ärver sina förföräldrars liksom sorger, och det är så många ungdomar än idag de har med sig det här på något sätt. Och det är ju någonting som vi som jobbar så här, i fronten med liksom media och sånt vill försöka få bort. Men man måste också förstå det. Det finns en respekt man måste ha gentemot varandra där det kommer ta tid.
Du nämnde förintelsen. Jag minns inte att vi fick lära oss i skolan att, alltså, att det dog 500 000 romer i förintelsen exempelvis. Man har ju inte hört så mycket om det alls. Så att det är viktigt att berätta den delen av historien också för att ha bättre förståelse inför olika saker som sker idag.
Ja, men det har varit mycket sånt i liksom skolböcker och sånt som inte har tagits upp. Och just den biten är ju, det är en stor del av vår historia också. Som mycket andra saker. Alltså, i Sverige har ju liksom gjort mycket övergrepp på romer som man inte heller pratar om. Som tvångssteriliseringar, och man har haft inreseförbud för romer under just andra världskriget och så vidare. Och det här är ju någonting som...
Hur länge sedan var de här två sakerna du nämnde?
Om jag minns rätt, nu, men vi pratar om kanske 50-talet. Alltså runt 50-talet var de med tvångssteriliseringar, om jag har rätt. Jag kan ha fel, men vi pratar om 1900-tal,
liksom.
Precis. Och sen har det varit lagar som har varit mot romer, där man kunde få döda dem. Och det här är sånt som inte pratas om. Och det är också det här man måste förstå, varför liksom vissa grupper, finns ju flera grupper i världen som är minoriteter och sådär, men man måste också förstå att det tar tid för många grupper att integreras och komma in i samhället, för att det finns så mycket i historien kring som majoritetsbefolkningen också har varit en stor del av i ett negativt perspektiv. Och så. Sen är det så här, om man ska bara berätta lite, så romer har ju alltid funnits, tror jag, sedan begynnelsen, och de har vandrat och runt i världen och rest och levt runt om i världen.
Man tror att de har sitt ursprung i Indien, för de som inte har koll.
Ja, det har ju också forskningen visat, att ursprungs att romer kom från Indien och har vandrat liksom i olika länder. Man har liksom varit kvar i flera hundra år i olika länder. Man har varit i Iran mycket. Så mycket liksom från språket är influerat därifrån. Vi har varit i Grekland väldigt mycket. Så mycket från språket därifrån.
Jag frågade inte det innan, men hur kan man känna igen en rom utseendemässigt? Finns det något sätt att känna igen en rom genom att titta på den?
Nej, det kan man inte så. Alltså, vi ser ut som vem som helst i samhället. Det finns liksom ljusa romer, det finns de som är lite mörkhåriga. Jag skulle inte kunna säga det.
Vi har inga specifika drag eller så?
Nej, alltså jag är brunögd, brunhårig.
Jag hade tippat på att du var indier. Alltså jag tippade att du ser indisk ut. Men sen av en slump så sprang jag på din bror för inte så länge sedan.
Ja.
För första gången. Och jag hade lätt trott att han var från Mellanöstern, om jag hade behövt gissa. Och ni är ändå syskon.
Ja. Jo, men alltså det finns ju kvar, alltså man förstår ju att det här indiska finns kvar. Nu är det många som kan, om man ska säga, om man vill veta hur jag ser ut, jag vet inte. Alltså många frågar mig så här, är du syrian? Är du från liksom Iran? Så kan det vara också. Medan någon annan kan vara så här, alltså jag ser ju inte skandinavisk ut, om man säger så.
Nej.
Men i vår släkt, i vår familj, så har vi liksom rödhåriga tjejer och killar som är liksom väldigt ljusa i huden. Så ja, det är liksom jätteblandat.
Mm. Och 8 april så är det ju den internationella romska dagen.
Mm.
Hur firar man den, och firar du den på något speciellt sätt? Uppmärksammas den i Sverige ens?
Ja, absolut. Alltså, det är ju ett av de programmen jag ledde på SVT. SVT har ju uppmärksammat den dagen genom att ha ett program där man belyser liksom romska frågor. Alltså det är tillfälle den dagen att prata om alltså det politiska och historien, men samtidigt liksom prata om alltså framtiden och prata om liksom det här som alltså målet att inkluderas och få liksom mänskliga rättighetsfrågan pratas mycket om då. Men samtidigt firande, för att vi firar dagen för att då, vad är det, 1971 blev vi romerna liksom en nation. Man fick en flagga, en hymn valdes ut, Gilem Gilem.
Och pratar vi då för alla romska grupper worldwide?
Mm, ja, okay. Och det här hände i London 1971. Så det är liksom en hyllning, så vi firar ju också för att vi liksom blev en nation. Och att vi liksom har en flagga, det är liksom nytt, alltså så.
Vilka färger är den flaggan?
Den har blå, och sen är det grönt under, och ett rött vagnshjul i mitten som symboliserar vagnshjulet och liksom romernas vandring runt världen. Så jag skulle säga att vi är liksom världsmedborgare.
Och nu säger vi ju romer, och för mig är det väldigt självklart att man säger det, men det har ju använts liksom olika namn och säkert också görs fortfarande på vissa håll. Men vad får man kalla och inte kalla romer, och varför?
Så här är det, att romer är ju någonting som vi säger i Sverige, och det finns olika tolkningar i andra länder också. Roma people eller liksom Romani people och så vidare. Vi själva nämner oss rom. Så mesim rom, jag är rom. Så det är bara självklart att det ska heta så. Men jag har ju hetat något annat som folk har kallat oss, liksom, nu säger jag som rakt ut, man har kallat oss för zigenare. Mm. Jag har också själva nämnt oss som zigenare, för det är ju så majoriteten har nämnt oss, i alla fall här i Sverige.
Ja, vi hade en EFS-panelist som sa det i säsong 1 om sig själv också.
Ja, och det är också intressant hur så det här begreppet ändrades ju, om jag förstår rätt så kanske det ändrades när vi blev liksom nationell, när vi fick nationell minoritetsstatus runt år 2000, att vi ska få benämningen romer. Och så det har ju tagit tid för gruppen också att ta till sig det. Men idag så borde vi veta bättre. Och vi som jobbar med frågan, för oss är det som självklart. Och Z-ordet, det är ju ett själsord. Så är det. Det går inte liksom att fina till, alltså så här, finslipa det på något sätt. Och man kan liksom förstå att som, det finns ju andra grupper som använder liksom, där det är också så här liknande som namn som används för andra grupper som man också sett så här, ja, men gruppen själva använder det här namnet så då är det typ okej. Och jag tycker inte det är okej.
Nej.
Nej,
precis. Alltså jag personligen använder ju aldrig blatta om mig själv eller svartskalle. Alltså jag gör inte det. Det har aldrig liksom kommit naturligt för mig så att jag skulle säga det. Sen vet jag att det finns andra med utländsk bakgrund som säger om sig själva och då är jag så här, ja. Men sen så, det som händer då att då kommer ju andra utifrån som inte själva har den bakgrunden som också säger det för att de hör att den gruppen säger det. Så det kan ju bli en effekt av att gruppen använder ord som man egentligen inte är okej med att andra använder heller. Mm. Jag vill inte bli beskriven så exempelvis. Men det här då Z-ordet som du säger, är det motsvarande gypsy på engelska?
Ja, exakt. Och det är ju någonting som vi också tittar på jättemycket. Hur, alltså ordet gypsy då i länderna, alltså i USA, England och så, där används det liksom mycket mer. För att i Sverige är vi ändå skyddade med liksom mänskliga rättighetsarbetet och hela liksom Europa, vad säger man, europeiska arbetet kring mänskliga rättigheter. I USA är de inte där än, så gypsy används mycket fortfarande i de länderna och det används väldigt mycket liksom i fashion industry för att liksom locka till, ja, man vill vara unik på något sätt och förknippa liksom gypsy som något svävande, romantiserande, egensinnigt och sådär, spiritual, liksom så. Och det blir ju en helt befäng synsätt på oss romer. Där man tror att vi är folk som bor i liksom skogar och eldar och du vet, så jag har sett så mycket olika exempel så det är sjukt.
Jag var i en varuhuskedja för några dagar sedan och såg att en parfym hette Gypsy Water, exakt. Ja. Mm. Så det verkar, och jag tror inte den skulle kallas zigenare vatten på svenska. Så vi verkar vara mer okej med att använda engelska ord, att vi inte förstår att det har samma innebörd, att det är motsvarigheten liksom.
Ja, jag har faktiskt pratat mycket med ägaren av företaget och har dialog med honom haft dialog med honom i 3 år nu om det här. Kanske på gång att det ändras. Vi får se hur det blir, men det har varit många diskussioner.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Svensk polis har ett register över romer i Sverige. Registret ska innehålla personuppgifter och kartläggning av släktband på över 4 000 personer, däribland flera barn. Och det enda skälet till att de finns med i registret ska vara att de tillhör den nationella minoritetsgruppen romer.
2013, alltså för 10 år sedan, kom det fram att polisen i Skåne, som numera kallas Polisregion Syd, hade ett romregister där de kartlagt tusentals romer i Sverige utan brottsmisstanke. Du och ett av dina barn var med i registret. Hur kändes det när du fick reda på det?
Det var hemskt. Vi förstod ju inte vad det var först. Vi trodde det var något så här brottsregister, på att någon hade hittat någon lista på gangsters i Sverige. Sen när vi förstod att det hade med vanliga individer att göra, då blev man ju super skakig och rädd och förstod inte liksom alls vad det här var för någonting. Så jag... Jag har skrivit ett mejl till Niklas som tog fram, alltså hittade det här registret, den journalisten Niklas Orenius, och frågade honom hur får vi reda på om vi är med. Jag var jättenyfiken, och att det här är någonting som är jätteläskigt och helt galet. Så vi skapar en kontakt då genom det här mejlet. Så träffar jag Niklas Orenius, och han börjar följa mig liksom i det här. Och det var hemskt. Alltså, jag ska säga så här, det kändes direkt som att jag tänkte på förintelsen. Vad ska de använda de här för? Jag såg min dotter som var då 4 år, tror jag. Hennes namn var med. Och jag var ju direkt så här, vad har de fått veta att vi är romer ifrån? Vem har fått veta att hon är rom? Har det varit liksom, vad heter det, barnavårdscentralen, att man har gått dit med barn? Så man blev direkt så där, och jag tänker på mina förfäder, det är som så här, det här, att det blev någon ville liksom göra någonting ont mot den. Och sen när vi såg liksom hur det har sträckt sig, liksom det var katastrofalt hemskt. Alltså min exman då, barnens pappa, han är inte rom, han är syrian. Han var också med. Och något hemskt faktiskt, ännu värre, är ju att hans föräldrar också var med.
Oj.
Så det här är ju bara något som en sån konstig grej. Och det jag kände och trodde var, det är väl att det är någon som har tittat på det här. Någon familj, de har liksom försökt att kartlägga någon liten familj, och så har det liksom, vad ska man säga, så
de har... Vet man hur de tog fram namnen?
Nej, jag vet inte det.
Nej.
I don't know.
För det finns väl inget, alltså i Sverige så registrerar vi inte folkgrupper. Så exempelvis, idag vet vi inte hur många kurder det finns i Sverige, utan de blir ju registrerade efter landet de kommer ifrån, så kanske Irak, Syrien, Turkiet, men egentligen så är de kurder. Men vi vet inte hur många kurder det finns i Sverige då, av den anledningen. Så jag tänker, för det finns väl ingen liksom, någon som registrerar att du är rom någonstans?
Nej, det får man ju inte göra.
Nej.
Det är så. Och det var det som många reagerade på, att det här är olagligt. Så
fick man veta någonting om syftet med det efterhand?
Nej, det var ju det som vi var intresserade av. Alltså, vad var tanken med det? Hur skulle det användas? Och det vet man ju inte.
2017 så dömde staten till att betala ut 30 000 kronor till var och en som förekom i registret. Hur kändes det när domen kom?
Ja, men alltså det blev ju liksom jätte... Två känslor var det direkt. Först att det var så här, självklart. Det här är ju liksom alltså, en av de största brotten Sveriges stat har gjort. Men samtidigt så kändes det som att det var smutsiga pengar. Så kändes det.
Hur så menar det, du då när du säger smutsiga pengar?
Ja, men att det är pengar som har, alltså, som har ett syfte till att tänka så negativt om en grupp, om en folkgrupp, och att det här har varit något systematiskt, någon som har liksom haft någon alltså psykopatisk liksom, nu sitter jag nästan alltså skrattar, men alltså det blev på ett sätt så galet att det här är inte någon normal människa som har gjort det här. Det är väl det man vill tro i alla fall.
Du menar att pengarna liksom kom med någonting hem, så att man kunde inte njuta helt liksom av dummen typ?
Ja, precis. Så skulle jag säga. Mm.
Och nu, Jenny, så ska vi gå in på det som är lite tabu och känsligt. Och jag vet att du känner att du kan prata om det, men att det ändå är en känslig fråga. Mm. Vi hittade ju varandra 2018 för att vår uppväxt hade likheter. Vi förstod varandra på ett annat sätt. Du läste min bok och kände igen dig ännu mer. Och igenkänningen gäller de oskrivna hedersnormerna. Hur man ska klä sig som tjej, att man inte ska ta plats, synas och höras, att man inte får röra sig fritt utanför hemmet, självklart inte ha pojkvän, och att man inte får välja sin livspartner fritt. Att familjens anseende sitter i tjejens sexualitet, helt enkelt. Jag säger hedersnormer, vissa kallar det hederskultur. När media rapporterade om mordet på Nadia Blum så använde de begreppet hederskultur. Och du har berättat att det fick stort motstånd i romska grupper. Att vissa romer inte ville kännas vid begreppet heder. Då det är så förknippat med islam. Och felaktigt kan jag då flika in som insatt i ämnet. Och ni kallar det skamkultur istället. Jag känner igen att fokus blev på vad något ska kallas istället för vad som sker. För så var det också för 15-20 år sedan när man ville prata om hedersfrågan på allvar i Sverige. Man diskuterade vad fenomenet skulle kallas istället för det själva förtrycket. Kan du berätta om hur livet kan se ut för romska tjejer i Sverige?
Ja, det kan jag. Det vi var inne på i början med giftermål, så är det ju någonting som, att det startar ju där, att många flickor förväntas vara oskulder. Och det blir ju liksom att det är nästan så kontroll kring det och lite så här som ett att det bara är det handlar om hela tiden och man ska liksom anses, man får inte tappa ansiktet som förälder om barnen då inom situationstecken så här, gör bort sig. Man blir vuxen väldigt snabbt som romskt barn skulle jag säga, romsk ungdom. Och situationen är ju det här att det är liksom mycket saker som har med integreringen i samhället, det här hela liksom romska frågan där man inte kanske, alltså det finns en historia också kring romer där skolgång kanske inte har varit det vanligaste och då kan man se att liksom romska ungdomar och barn, nu pratar jag om min grupp, jag utgår från min svensk-romska grupp, de har inte liksom någon som pushar dem eller någon så här förebild riktigt att studera vidare och så.
För att deras egna föräldrar inte har gjort det, eller?
Ja, precis. Det kan vara så.
Och går de ut skolan eller hur ser det ut där?
Alltså idag vill jag ju säga att man går ut i alla fall liksom grundskolan. Men jag vet inte hur många det är som verkligen så här, går liksom till gymnasiet. Vi ser ju mer och mer att liksom ungdomar tar studenten och så. Men jag tror att det är många som inte gör det.
Mm.
Just för att det inte finns den här typen av stöttning kring varför man ska ha det här liksom utbildningen och att det kan ge dig frihet och kunna liksom skapa dig ett eget liv.
Och vad händer efter nian då med de här tjejerna då?
Ja, alltså vad ska jag säga? Vad gör de? Det är så tråkigt att tro att de är bara hemma. Men oftast så blir det ju liksom att man försöker väl liksom leta jobb och så. Man vill liksom in på arbetsmarknaden direkt. För det har jag liksom förstått att liksom folk vill ju jobba. Alltså ungdomarna vill ju ut i yrkeslivet och så. Men det är också en grej som händer... Alltså, alla kids där ute när man är liksom från 16, 17 och 18 att man blir liksom, man håller på att bli vuxen och vanligtvis så kanske man flyttar hemifrån som svensk när man är 18, 19 men det får man ju inte göra i liksom vår kultur. Du måste ju liksom gifta dig. Och då kan det bli det liksom är primära målet. Och det är någonting som förväntas också. Om det är en tjej som vill ha träffat en snubbe och vill gifta sig så är det liksom en fin sak. Så. Mm. Det är ju inte så här att nej men herregud det skulle du inte göra och tänk på liksom att det så
tvärtom utan då har de lyckats och ju yngre desto bättre för att då förhindrar man att tjejen samlar på sig ett dåligt rykte som går ut över familjen.
Ja, alltså det är väl det man vill liksom undvika att liksom att flickorna ska liksom inte få dåliga rykten. Och då kan det resultera till att det blir liksom giftermål istället. Nu säger jag inte att det är liksom så här tidiga giftermål som 15-16-åringar liksom man gift alltså det är så här, från 18 år så gifter. Men jag tycker det är tidigt. Jag tycker de är ändå barn då.
Mm.
Men det är någonting som blir... det blir ett stopp där också. För när man gifter sig så är du ju ändå inte liksom så att du blir självständig. Utan du gifter ju in dig i en annan familj. Och då blir det de nya liksom svärföräldrarna. Nu pratar jag från en flickas perspektiv. Som styr där och liksom... Och då handlar det om familjen. Det, liksom man ska, det är det här urgamla, liksom, att man ska ta hand om sin familj, man. Och sen blir det ju jättevanligt att det blir barn snabbt då, efter ett tag. Och då är det man koncentrerar sig på i många år. Och vi säger så hela ens 20-årsperiod kan gå åt att du är en wifey och du är liksom småbarnsförälder. Och ja, men så här, kanske ha lite tankar till att liksom jobba på något sätt. och försöker liksom söka jobb. Det, nu bara generaliserar jag liksom så, men eftersom det är inte många jag hör som liksom går ut gymnasiet och vidareutbildar sig eller liksom.
Jag hörde att många blir som hembiträden i sina nya familjer efter de har gift sig.
Ja, alltså det är ju faktiskt roligt uttryck, men ändå ganska sant. Det handlar ju om att du ska liksom vara den bästa liksom svärdottern, och det ska ju liksom vara ordning och rent och sådär. Sen är ju en del av kulturen det här med renlighet hos romer, att det ska vara liksom rent och sånt. Och det har ju vi haft, det är från den så här, det urgamla, att man levde liksom i sån misär förr i tiden. Liksom, man fick ju inte bo i hus av majoritetssamhället, så då bodde man ju liksom i tält och så vidare. Och då var det ju viktigt att det skulle vara rent för överlevnadsinstinkten. Liksom, och det har ju liksom de här unga tjejerna med sig idag. Och att det ska vara viktigt att, liksom, att ta hand om huset. Så är det ju.
Och jag hörde också att då sen när barnen kommer så brukar mormon så här gå in och hjälpa till att ta hand om barnen, vilket gör att de då, eftersom det här också sker i ung ålder, att de kan bli så här, bli mormor och farmor liksom i 40-årsåldern. Och då, om de har varit en del av arbetsmarknaden, så lämnar de den för att ta hand om barnet. Så att, så som jag förstår det, så är den romska kvinnan mer eller mindre allt utanför samhället typ, under större delen av hennes liv.
Mm. Ja. Ja, alltså så har det ju varit, eftersom det är familjen går ju först. Så är det. Och återigen, nu backar jag tillbaka, för så här kommer jag göra, eller för att jag pointar liksom tillbaka mycket om varför det ser ut som det gör också. Och det har med historien att göra. Romska kvinnor har alltid haft liksom yrken förut. Alltså vi hade ju våra romska yrken förr i tiden, där kvinnan alltid hade en jättestor och viktig roll, som att hjälpa till och med liksom ekonomin. Och alltså den romska kvinnan liksom var en tjej som drog in pengar, alltså tog hand om familjen och så vidare. Så hon har alltid liksom varit aktiv så. Det här liksom, som vi pratar om nu, låter lite som så här hemmafru. Det har ju varit något som har skett på senare tid, om man säger så. I alla fall liksom svenska romska kvinnor har alltid varit liksom arbetare. Så. Och då, men absolut, det är så. De flesta ser det så och liksom lever i det. Att ta hand om hemmet och barnen fortfarande. Och sen är det ju också så här, det här att gå ut och söka jobb eller så direkt. Det kan ju också vara det här som det blir liksom mothugg liksom direkt, för att där är det också det här, då ska du berätta att du är rom, så vill man inte chansa med att berätta det, för att då får du inga jobb och sådär, för det är för mycket fördom, det finns så mycket fördomar kvar där ute.
Men måste man berätta att man är rom när man söker jobb?
Alltså jag pratar jättemycket om det här i olika sammanhang i arbetet och sådär, och man vill ju liksom gärna att romer skriver på sina CV:n att de kan romska språket, romani. Just för att det är ju en sån, alltså det är en statushöjd, det är status. Vi vill ju liksom att det ska bli ett språk av status, av hög status. Och självklart så är det ju så många tänker, så här, ska jag säga att jag är rom eller inte? Det kanske inte är så relevant att man berättar om sitt ursprung. Och det kan ju liksom ske med vem som helst. Men det är jättesvårt att liksom, så här, bara sätta fingret på det. Det är jättemånga kvinnor som vill ut och jobba och så. Men de får inte möjligheten. För de har inte så mycket erfarenhet. De har inte så långa CV:n och så.
I humorprogrammet EFS, som jag är redaktör för, så hade vi en fråga som gällde romsk klädsel. Och vi skojade om att de stora sammetskjolarna, att kvinnor bär dem för att man inte kan få plats med en snudd TV i ett par byxor.
Varför bär romska kvinnor kjol?
För att det är svårt att få plats med en stulen TV i ett par jeans.
Men om vi ska vara seriösa, vad är den riktiga anledningen till att man sällan ser romska kvinnor bära byxor?
Men det där är en del av kulturen faktiskt. Att en romsk kvinna från min kultur i alla fall, eller min grupp, inte får ha byxor. Och sen då, om vi ska prata om finska romer, så har ju när man blir vuxen så ska man gärna ha den här liksom lite större svarta sammetskjolen. I min grupp så är det så här, när du gifter dig, då ska du ha kjol. Och då pratar jag om en vanlig, liksom, det räcker med en vanlig pennkjol som går, i alla fall ska täcka liksom under knät i alla fall. Och det här är någonting som har ärvts vid. Alltså så här, det är jättedjupt rotat hos våra kvinnor. Där man inte förstår att alltså det är liksom ett klädtvång, skulle jag säga mer. För att det, i min grupp så är det här med den här pennkjolen till exempel, då kan vi ha olika färger, så är det ju, det är ingen som frågasätter varför man inte har, för det är inget val om man säger så, utan du måste ha den. För det här är något som blir så, alltså att ha en byxa på sig eller en kortare kjol, en kort kjol, det blir så tabu. Det blir liksom, du får inte visa det. Allt som har med det, typ, den undre delen av kroppen att göra är liksom så här skamfyllt nästan. Så,
och när du säger undre delen så menar du området runt ens underliv och könsorgan?
Ja, men typ på benen och sådär, va? Sen har det ju blivit lite så här släppt. Alltså vi har ju inte det här jätte... Vi kan ju se ut som vem som helst i samhället. Man kan ju ha tuffa liksom, linnen. Alltså vi får ju visa liksom, axlar och liksom... Ja, så
det går framåt, ja. Men du menar att...
Men kjolen är sån kultur där liksom kvinnorna också vill ha det. Alltså de är så här, nej men vi har kjol på oss och sådär. Och vadå byxor? Men det har man inte. Det tänker man ju bort totalt.
Och anledningen är då alltså att byxorna sägs visa, ja men kvinnans... Alltså så att man ser liksom mycket tydligare ens... Ja, men ben och könsorgan och sådär. Och i en kjol är det mer platt och du kan inte se. Alltså det är det handlar om. Det är därför alltså, att kvinnor bär kjol.
Det, jag skulle nog gissa till att det är det det handlar om. Alltså kvinnan har ju haft, alltså kvinnan generellt i världen, alltså har ju haft kjol förr i tiden också. Alla kvinnor hade kjolar. Och det har ju liksom, ju mer kvinnan har blivit modernare så har ju det där försvunnit och man kom in i liksom mer arbetslivet som kvinnor och det blev alltså att man levde på ett annat sätt, och har man ju tagit bort kjolen, men hos romer så är det kvar, det är alltså svenska romer i alla fall och många, många andra romer också, och det här är ju någonting som jag jag jobbar också jättemycket liksom med mänskliga rättighetsfrågorna, med kvinnor och flickors frågor, och tänker så här, men varför är det fel att gå i en byxa? Du är inte mindre rom bara för att du har en byxa på dig. Men det blir så laddat. Alltså det här är så djuprotat, och är du i ett rum, kommer in med en byxa, då skäms de här personerna som ser dig. Och jag skäms också.
Du som bär, menar
ja,
du?
Ja, precis. Nu tog jag som om det vore jag. Och det här liksom tar... Det här är liksom ett process att ta bort. Och, för det är liksom en nakenhet, om man säger så. Så man förstår, men... Jag förstår inte. Jag förstår inte heller så här, varför det är så här. Men... Det tar väl sin tid. Liksom.
Och när du pratar om det här inom din grupp med andra romer, känner du att det finns ett önskemål av dem att liksom slippa kjolen eller ifrågasätter de inte ens den? Eller liksom, hur går snacket bland andra romer? Mm.
Det är det. Precis som du sa där, att man pratar inte om det så mycket. Man tänker inte på det som flicka eller tjej, kvinna. Det är en del av liksom kulturen. Det har med liksom din kvinnlighet att göra. Det är mycket så här, ja, man är liksom, det tillhör liksom kvinnligheten. Men diskussioner som är, det är så att vi kommer ju in i samhället på mer och mer, och man, alltså flicktjejer får jobb och jobbar där ute. Men, och då blir det mer så här, det finns en typ av kod som man har knäckt. Det är ju det här att, ja, men jag jobbar ju, så jag har ju liksom byxor där jag jobbar, och jag kommer och går från och till jobbet med byxor. Det har ju många tjejer berättat om. Så här, men jag bryr mig inte om att träffa på romer på vägen liksom hem och till jobbet. Men det blir liksom ett sätt där är du med romerna och det är liksom medvetet att du kommer träffa romer, så tar man ju på sig en kjol.
Du upp och bar kjol under din uppväxt?
Ja. Ja, det blev så. Och speciellt så var det så att, som jag sa, så är mina barns pappa inte rom, utan jag gjorde ett liksom medvetet val att inte gifta mig med en romsk kille. Och då blev det ju ännu viktigare för mig att ta del, alltså att hålla kvar kulturen på något sätt. Och då valde jag liksom att alltid ha kjol på mig. För det blir ju också så här, när en tjej väljer en icke-rom, då blir hon lite så där, hur ska man säga, utesluten. Alltså man har ju sett så här, som barn så såg man ju tjejer som var gifta med liksom andra. Men de kom själva på fester, de kom liksom själva när det var saker som liksom för mig, fest, alltså födelsedagar och sånt. Någon typ av utstötthet ändå. Och jag ville ju liksom göra något så här tvärtom. Jag ville inkludera honom och han var med på fester och han började liksom prata lite av det romska språket också. Men kjolen var ju något jätteviktigt för mig, för det var ju liksom den romska identiteten någonstans. Och respekten för det här med äldre och liksom pappa och sådana saker.
När bar du byxor första gången?
Jag jobbar på det typ nu. Alltså det är efter för ungefär 6 år sedan, 5-6 år sedan efter min skilsmässa, så började jag faktiskt att tänka lite annorlunda. Och även en person som mig som tänker med mänskliga rättigheter, jobbar med det, så jag är ju också en av de drabbade, om man säger så, där det fortfarande finns något skamligt i det och så.
Och du är 40?
Jag blir 41.
41?
Ja, eller jag är 41.
Så det var liksom året. Efter 35-årsåldern som du började bära byxor för första gången? Wow.
Och jobbar ju med det liksom, jag jobbar ju mycket med romer och så, där det är både män och kvinnor och sådär. Och det är, man tänker ju till liksom så här, ja, vardagligt så jobbar jag mest män på mitt kontor, men jag är så här, nej men jag har byxor och det får de ta liksom. Det är jag som person som de jobbar med. Men är det större sammanhang, lite mer människor, och man liksom, jag jobbar ju på det sättet där jag jobbar med liksom romska frågan, romska språket, och jag förstår ju, jag måste respektera att andra har den här synen om kvinnan och kjol. Så då kan jag kanske då välja liksom att ha kjolen på en så här större konferens eller någonting då. För att man ska anses liksom kanske som en romsk kvinna, riktig kvinna.
Jag kan minnas fel, men jag tror att jag har hört att romsk kvinnor får bara bo på bottenplan. För om de går runt i kjol hemma så tänker man att de som bor under kan se upp i hennes underliv. Stämmer det?
Jag vet inte. Alltså, nej, vi har det inte så. Men det, jag tror att det kommer från så här, det klingar lite från finska romers kultur. Och det är frågan, så här, vad är det man tänker och vad är det liksom så här? Ja, allt det här med könet och allting är ju smutsigt. Så det blir liksom, det har nog med det att göra. Sen vet inte jag om det är någonting som, att man har de tankarna fortfarande än idag. Eller om det är något gammalt. Det vill man tro att det är gammalt.
Och varför är de här frågorna så känsliga att prata om fortfarande?
Jag tror att det har med allt som har med så här urgamla seder och bruk. Vi lever liksom så romer har ett sätt där det handlar mycket om familjen och det är respekt för återigen det här äldre. Så det tar tid, tror jag. Det finns en annan grupp, alltså de jag kan prata om är ju de många romer från Balkan. Jag känner väldigt många därifrån som bor i liksom på olika platser här i Sverige. Den gruppen har tagit bort kjolen för länge, länge sedan. De går i byxor, de romska kvinnorna från Balkan. Och har liksom en liten annan livsstil.
Skulle du säga att Balkanromer
är den romska grupp som integrerats bäst in i Sverige.
Ja, det skulle jag kunna säga. Mm, absolut. Och med, just med utbildningar också.
Och ett annat känsligt ämne är romani kris som har varit en väl bevarad hemlighet i Sverige. Berätta gärna för oss vad det är och vilka som praktiserade.
Jag tänker att liksom, romani kris har nog inte varit så hemligt. Man vet att romer har haft det här rättssystemet. Och jag kan ju säga så här att min grupp, svenska romer, Kildrash romer, har praktiserat den. Så jag känner liksom att jag äger ordet också att kunna prata om det här. Och ska kunna svara på så många frågor som möjligt. Var det kommer ifrån, det här är ju någonting som romer har använt sig av för att kunna klara sig där ute. Man har vandrat, som jag sa tidigare till dig, man har vandrat, rest runt över hela världen. Man har varit liksom en minoritet hela tiden, man har kommit från land, åkt från land till land. Majoriteten vet inte vad det här folket är för något, de pratar ett konstigt språk. Och de liksom, förr så var det mer spektakulärt, alltså man hade ju liksom lite speciellare liksom kläder och man såg väl liksom när det kom romer. Och man kom ju aldrig in i samhället på det sättet. Och samtidigt så, alltså romsk gris var ju någonting man var tvungen att ha för att behålla gruppen. För det här har ju varit våra förfäders, liksom, den politiken förfäderna hade var ju behåll gruppen och vi ska behålla språket. Det var det viktigaste. Och gris är ju någonting som har funnits sedan begynnelsen. Så, för att vi fick ju aldrig ta del av rättigheterna i det länder vi reste i och bodde i. Därför var vi tvungna att liksom skapa ett eget rättssystem. Som många gånger faktiskt var bra då. Och för att komma till en kris, alltså typ en rättegång, det var ju ingenting som hände liksom så här varannan vecka. Utan, som jag sa det här i början, att det var kulturen handlade om gemenskap och familjen är viktig och så. Så det var mycket medlingar först. Alltså man medlade mellan liksom familjer, det kanske var ett par som hade liksom något äktenskapsproblem. Och då liksom är ju familjen där och liksom ska stötta. Det kanske kom någon liksom också utifrån som ja, skulle försöka. Man vill liksom hindra liksom skilsmässor och försöka liksom hjälpa de familjerna som hade problem och sådär, va. Gris kunde hända, alltså det är så här, gris blev till när man inte kom någon vart i såna här familjära medlingar. Och det kunde hända alltså, någon gång per år kunde det bli liksom en större rättegång där det kom liksom folk från kanske typ andra trakter eller någonting för att lyssna och höra. Och det här har ju varit väldigt viktigt också, en sån här del av romska kulturen, att den här samhörigheten som många pratar om också, det har ju varit viktigt att liksom folket ska höra vad som händer. Folket liksom måste, det behöver liksom spridas om vad som händer. Om det blir liksom en skilsmässa eller någon gifter sig eller vad det nu kan vara. Liksom. Någon dör så är det liksom, man måste liksom, det här måste ju spridas helt enkelt. Så har ju tanken alltid varit. Så, och rättegångar, ja vad ska jag säga? Det var ju någonting som romer, det är någonting romer har praktiserat liksom sen begynnelsen skulle jag säga.
Alla grupper?
Det är jättesvårt att svara på det. De flesta grupper tror jag. Sen har jag förstått att vi säger, om vi pratar om romerna från Balkan, de flesta säger att de inte gör det eller inte haft det, men några säger att de gjorde det liksom förr i tiden. Så.
Två bröder åtalas under torsdagen för att ha kört ihjäl sin egen mamma i Lundby på Hisingen i Göteborg i somras. Enligt åtalet så är det hedersmotiv som ligger bakom.
Och om vi går in på nyhetshändelsen som gjorde att svenskar fick upp ögonen extra mycket för romer i Sverige. Mordet på Nadia Blum sommaren 2022. Jag var hemma hos dig några dagar efter mordet och vi gick in på olika romska Facebookgrupper där ni båda var medlemmar och såg Nadias videos som hon lagt upp i de här grupperna. Och i klippen
så berättar hon om sin nya kille och sin nya relation för medlemmarna i den här gruppen. Hon livesänder då och berättar om det. Varför behöver en romsk kvinna romska främlingars godkännande för att träffa en ny man?
Jag skulle säga att det här är ju någonting som är väldigt olika individuellt, kan man väl säga. Det här fallet är jättekänsligt att prata om, men vi måste liksom börja prata. Det är till det vanliga att man måste berätta för den närmaste gruppen varför man vill liksom skiljas. Och om jag har förstått rätt så handlar det här fallet om den här familjen, att det gick liksom väldigt snett eftersom hennes man, barnen, pappan till barnen, satt inne den här tiden. Och hon hade då, vad jag förstått, liksom hittat den här nya pojkvännen. Och det är det som liksom triggade allting. Att liksom, hon hade inte skilt sig från barnens pappa alls. Och kom in en ny kar. Liksom så. Det var det som rörde till liksom, i familjen och de här liksom, liksom lite mer vuxna barnen hon hade och sånt blev ju liksom lite irriterade på det. Och då var ju då de här medlingarna som gjordes först så här, väldigt så här, varför ska du göra det här och babababab. Och hon var, vad jag förstod rätt, så var ju hon också ganska flitig på att göra sån här live-videos på sociala medier och berätta liksom vad, hur dåligt hon har haft det i det här förhållandet med barnens pappa. Och sådär.
Men varför är det inte bara hennes ensak att hon vill träffa en annan man?
Det har med kontroll att göra. Det här är jätteintressant att prata om, för det har ju med att alltså, du är inte riktigt fri. Så, och det här är också väldigt olika från familj till familj. Jag måste ju bara få säga att det finns ju också romska grupper som inte alls liksom sympatisera med det här, rättegångar och allt det här. Vi pratar mycket om att det görs mycket live-videos på sociala medier. Det är ju också någonting som väldigt få personer gör. Alltså, det är inte liksom det vanliga romerna gör inte så. Alltså, det är,
ja, förlåt, för du tänkte kanske innan säga att Romanic Kris är... Idag är det som typ livesändningar på Facebook där man alltså, livesänder versionen av rättegång.
Numera så har det urartat. Alltså, det finns inte riktigt sådär om man är kris som det var förr i tiden. Det var liksom ganska så här, ja men säg inte att något var normalt då heller, men att nu har det urartat. Folk tar fram en liksom, telefon, pratar i den här livesändningen, du vet, i en timme i sträck. Och liksom kräks ut allt vad man tycker och tänker för att man har någon konflikt med någon annan liksom och sådär, va? Och det många gör då, om man är liksom den här, för jag har förstått att den här familjen har ju liksom, de har varit liksom socialt utsatta, så alltså de har levt i ett utanförskap, det har varit liksom missbruk, om jag har förstått rätt så har jag förstått att liksom socialtjänsten redan var inkopplad i den här familjen och hade omhändertagit några av de här barnen och liksom en av de här pojkarna har jag förstått liksom redan var på ett sånt HVB-hem. Så
det var speciella omständigheter och inte en typisk romsk familj, är det du menar?
Ja.
Och men det är fortfarande så att en romsk kvinna, oavsett om det finns olika sorters problematik i familjen eller inte, så får hon inte bara träffa en annan man, och man använder de här Facebookgrupperna för att få någon sorts tillåtelse för att göra det. Eller?
Alltså det beror på om du vill använda dig av Facebook så gör du det, men du kan också väldigt lätt hamna där om du inte, alltså du behöver ju inte vara en sån här person som vågar eller vill prata liksom för sociala medier, men det kan vara så lätt att hamna där för att någon har börjat prata om dig i någon sån här grupp, och då blir man ju liksom kanske liksom frustrerad, irriterad och börjar liksom kommentera tillbaka i en sån här livesändning. Men generellt är, jag förstår vad du är ute efter, liksom att nej, man får inte liksom göra sin egen skilsmässa, om man säger så. Det måste ju liksom ske, alltså från, mannen ska höras, kvinnan ska höras, och det är många män som lyssnar och liksom säger till. Många gånger så är det oftast att liksom man pratar om det. Det är också så här, medlingar görs fortfarande, familjer pratar, det kommer folk hem och kanske liksom diskuterar och vad är det som har hänt, vad är problematiken och så vidare. Man ger varandra uppsträckningar kanske och sådär, va. Sker inte det inom liksom en viss tid och sådär, då kanske det blir en sån här lite mer romsk rättegång. Men det är ganska ovanligt.
Alltså, och om idag man skiljs i svensk lag, det räknas ändå inte.
Du vet, oftast är de inte gifta, borgerligt eller kyrkligt. Utan man är gift liksom med romsk kultur. Alltså man är bara sambo helt enkelt.
Så... Men det funkade innan när du sa att många av romarna är pingstgift. Så man, gifter man inte sig i kyrkan då?
Nej, det gör man ändå inte. Så det är också så här, man kombinerar lite religion och... Eller man åtsid... Alltså, gör det verkligen så här, vad säger man?
Skiljer på religion
och kulturen. Så det är intressant faktiskt. Att många har inte, även om man liksom tillhör kyrkan så gifter man sig inte kyrkligt. Det finns de som har gjort det. Så, men det är inte till det vanliga. Man gör liksom en fest i någon typ av liksom lokal eller någonting.
Tror du att vi kommer få se fler sådana här mord i Sverige?
Det kommer vi inte se. På grund av att det har urartat, som jag kallar det för, allt det här med liksom det här fina som fanns en gång i tiden med respekt. Liksom, det är familjer och där familjer liksom pratar och försöker liksom ha sammanhållning, så har det här urartat i livesändningar. Och de här infovideosarna har gjort så att en kvinna har dött. Det måste jag få säga. Och det här är en kvinna för mycket. Och man måste förstå att, alltså, kvinnor har liksom en väldigt, vad ska man säga, alltså hennes...
Lågrangordning.
Ja, alltså det är många män som liksom ska säga saker och som ska liksom prata och försöka liksom att vägleda. Så det krävs väldigt mycket mod, det krävs en stark självkänsla hos en tjej, hos en kvinna, för att verkligen bli fri.
Vi har pratat om situationen, hur den ser ut för romer i Sverige. Tror du att den alltid kommer se ut så här?
Nej, det tror jag inte. Det kommer ta tid. Sverige är ett av de främsta länderna som jobbar med mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Vi romer har hamnat utanför det spåret. Det är jag lite fundersam över och kanske lite irriterad på. Varför missar man romerna i det här arbetet? När vi ändå arbetar så pass mycket med våra andra rättigheter, liksom det här med kulturen, språket, vi har liksom nationella minoritetsstatusen, men man tänker inte på den mörka delen av kulturen som jag säger att vi faktiskt också har. Den måste vi inkludera ännu mer i vårt arbete med den romska frågan. Alltså, samhället behöver ju också förstå och fånga de här barnen. Vi pratar om både flickorna och pojkarna måste man fånga för att belysa om de här synen på kvinnan, alltså liksom få in det här liksom jämställdheten. Man behöver liksom jobba med den här frågan väldigt tidigt hos romer.
Vad kan Sverige göra för att förbättra situationen för romer och för romska tjejer och kvinnor?
Debattera med oss. Vi behöver liksom, samhället behöver titta mer på att det finns problematik som man måste faktiskt ta hand om. Man kan inte titta på oss längre. Alltså som vi har pratat om, vi vet, alltså alla har vetat att det har pågått romska rättegångar liksom urtider. Man vet att det har liksom varit så här tidiga giftermål. Och det är det som blir svårt när det är liksom mindre majoritetsgrupper som har starka kulturer. Då vågar man inte gå dit och peta. just för att det är så här, ja men det är dem, de gör ju så, ja men det är dem. Och det får vi liksom sluta upp med, som, alltså då menar jag som i Sverige, som svenskt samhälle. Vi måste inkludera alla som lever i det här samhället efter de här normerna, de här lagarna som görs. För att leva i Sverige är ju liksom helt fantastiskt med allt som har med demokrati att göra, rättigheter, mänskliga rättigheterna och faktiskt kvinnans roll i Sverige.
Man har det konkreta, så här, det här borde skolan göra, det här borde socialtjänsten göra, det här borde de göra. Finns det några sådana förslag du sitter på eller sådär, eller förändringar som du vet faktiskt skulle kunna göras? Liksom?
Alltså, i skolan handlar det om att på något sätt, det är svårt också att veta så här, vilka barn, i vilka skolor går det romska barn, men att vet man det, man måste liksom på något sätt så här, få till förebilder eller liksom få dit folk som är talare som berättar om det här med jämställdhet, kvinnans roll, kvinnans värde för både pojkar och flickor. Det måste liksom, vad säger man, implanteras jättetidigt. Och sen när vi pratar om liksom, när man kommer längre upp i skolåldern, så behövs det också så här tydliga och väldigt mycket personer runt omkring romska barn som pushar dem till studier. Man behöver syokonsulenter, man behöver liksom personer som berättar om vad det finns för yrken där ute, för att många romer, romska kids där ute, de har inte det liksom i vardagen, där de har släktingar som jobbar på olika arbetsplatser och förstår inte riktigt vad det finns för arbeten där ute, mer än kanske serviceyrken. Inom media så behöver vi jobba ännu mer med att prata om de här ämnena. Precis som vi sa i början, att vi kommer båda från SVT. Jag har jobbat på minoritetsredaktionen där vi har gjort väldigt mycket program om liksom, romer och för romer. Men vi måste också våga lyfta de här känsliga ämnena och göra, alltså, ha debatt om det. För att jag pratar mycket med flickor och kvinnor där ute, och de berättar ju saker. De berättar om hur det faktiskt är innanför gruppen, men också liksom svårigheterna ute i samhället. Och det är så jäkla häftiga ämnen och diskussioner där jag bara känner så här, herregud, det här skulle ju man sitta i en podd i, eller liksom, det här skulle behöva filmas. Så det är ju någonting, vi kan inte bara ha det här liksom, kulturen är så fin med allt det här maten och det roliga liksom, kläder eller vad det nu kan vara, utan vi behöver liksom faktiskt
våga prata om det, prata som är mindre bra också. Och vad kan romerna själva göra där för att förbättra sin situation i Sverige och i samhället?
Alltså, de måste faktiskt, som jag sa innan där, låta sina kids vara kids så länge de kan. Alltså oftast är det ju att de hittar varandra själva och blir kära. Och man gifter sig för man är så kär och man vill liksom ligga. så måste man gifta sig. Och det är det som jag tycker, ja, det är väl synd med det. Men
både tillåta mer, normalisera och tillåta att få ha pojkvän och flickvän.
Ja, alltså det är ju kanske ett mål, men och det är inte något farligt med det liksom, så. Men att flickorna ska få vara fria, att flickorna, så man måste ju tro på sina flickor, sina barn. Det är ingen fara att liksom träffa en kille och kanske liksom, vad ska man säga, det kanske blir liksom otur i kärlek, alltså. Det händer inte. Du blir liksom ett heartbroken ett tag. Ja, som hos vilken annan tjej som helst. Men det handlar ju om så mycket mer saker än det. Det är liksom, blir så mycket liksom runt omkring familjen. Det blir skam och hit och dit. Det vi gör mycket, det är att vi involverar många andra. När vi liksom pratar om våra ungdomar, våra barn. I det sättet att det här, vi har kvar det här att man ska berätta om vad som händer och sånt. Och det tycker jag, det måste bort. Liksom. Varje familj ska gärna ha liksom, sin grej. Man kan ha sina egna traditioner, man kan ha sina egna grejer. Men vi bryr oss för mycket om varandra.
Mm.
Så är det så romska familjer. Och liksom, när de här ungdomarna, liksom, det känns som att de inte blir vuxna för dem. Om de gifter sig, som jag var inne på, så gifter de sig. Och jag vet inte om jag missade det eller sa det. De flyttar ju hem till pojkens föräldrar. Och det här är så här jättegammelmodigt, tycker jag. Och det betyder att de får ju inte liksom det här liksom egna livet heller, även om de gifter sig. Utan det tar ju flera år tills de skaffar sig egna lägenheter. Och så här ser det ut fortfarande idag.
Så de blir inte självständiga fast de gifter sig, mm, helt enkelt. Jag var ju på en resa i USA i våras, där jag träffade romer som kom från Slovenien, Slovakien och Ukraina. Och när vi pratade om hur det ser ut för romer i deras länder, så beskrev de i princip exakt samma situation som vi har pratat om idag. Och specifikt en av dem jobbade just med romska kvinnor i hennes land, och det var samma situation för kvinnorna där med.
Mm.
Om du fick trolla idag och förändra en sak för romer, vad hade det varit?
Alltså, jag vet inte ett riktigt svar. Så här. Det handlar om att du förlorar inte din romska identitet bara för att du kommer in i samhället, för att du inte har kjol, eller för att liksom du umgås mer med icke-romer. Man behöver liksom förlita sig på att om du vill, så kan du verkligen lyckas där ute som rom. Och då, det är svårt att säga så här, att trolla. Ja, att vi liksom, diskrimineringen försvinner, att romer blir liksom lätt, alltså de får liksom mer inblick i liksom yrkeslivet, i utbildningar. Det finns så enormt, enormt fantastiska ungdomar där ute idag. Så man måste våga också och ha drömmar. Du måste kunna nå dina drömmar, och det gör du bara själv. Det är ingen annan som kan göra det åt dig.
Det vi har pratat om idag, är det tabu att prata om det inom den romska gruppen? Kan du få problem av det?
Det är mycket som vi har pratat om idag som det är tabu av. Men jag känner så här att om vi inte börjar prata, så kommer vi inte heller liksom kunna utvecklas. Vi måste kunna se varandra i såna här sammanhang där vi behöver liksom ställa frågor. Vi behöver liksom kunna svara på frågor. Och jag sitter på så mycket livserfarenhet där jag känner att det är min sanning jag berättar. Och det handlar inte om att man pratar om sitt folk. Det finns också en sån här liten gammal romsk grej att man inte ska prata om gruppen, och det har inte med någonting i något negativt, alltså det behöver inte vara något negativt att man pratar om liksom sin romska grupp. Det har liksom med att det har också med den här överlevnadsinstinkten att göra. Man pratar inte om gruppen för att liksom det är en överlevnadsgrej och sådär, va. Och det är för mycket av sånt i liksom. Det sitter så djupt rotat i kulturen, om man säger så, där det blir att vi inte pratar alls, och då blir det så att majoriteten pratar om oss istället. Och det är det jag menar, därför vi sitter här idag, Ella, för att om vi inte pratar och är ärliga med alla sidor, alltså både de bra sidorna och de dåliga sidorna, så vad kommer hända då, tänker jag, liksom. Vi måste ju komma fram i den här, vad ska man säga, demokratin. Eller, ja. Och då, för det handlar om att det finns ju mycket saker som där vi behöver stärka de här romska flickorna.
Nej, men 100%, jag känner igen det där väldigt mycket. Alltså jag får ju meddelanden titt som tätt som säger att jag är en svikare och att jag inte är en riktig arab, eller så, för att jag pratar om vissa frågor. Och för mig så handlar det om jag inte hade älskat min bakgrund, då hade jag skitit i den. Då hade inte jag velat utveckla och förändra och förbättra. Det är därför jag engagerar mig. Alltså för att jag
bryr mig. Och jag kan tycka att svikarna är de som inte gör någonting, som bara sitter och låter liksom ett förtryck pågå och ser det framför sig och acceptera det. För mig är det att svika och att inte bry sig om och älska sin bakgrund. Så jag tycker att det jag gör och det du gör och som du har gjort idag, alltså det är liksom riktig kärlek och det är vägen fram och det är bara det som kan leda till förändring och förbättring liksom. Tack så jättemycket för att du kom hit, Jenny Kay.
Det var så lite. Tack att jag fick komma.
Och tack alla ni som lyssnat. Jag heter Laf Ali. Tack Kristoffer Trium för att jag fick låna din podd. Glad sommar.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.